Vi är så glada. Idag ska vi ha årsmöte här efter det här mötet. Och vi firar faktiskt 5-årsjubileum. Så det är 5 år sedan den här församlingen kom till. Och vi har varit 5 år i samma lokal här. Som vi tackar Gud för. Vi är jätteglada för det. Så vi är så glada. Men vi har en innerlig önskan. Och det är att många själar ska bli frälsta. Ja, vi har en längtan efter mer av Jesus. Ja, vi längtar efter att få vara äkta och sanna. Och vi vill aldrig släppa taget om detta. Och jag ska tala lite om det idag, om Gud vill. Om köttet och anden. För jag tror, och det säger jag med sorg i hjärtat, att det finns mycket kött i församlingarna. Och mycket av de planer som man har och som man sätter i verket är mycket människotankar. Ja, Herre, jag tackar dig för den här söndagen, Herre. Tack, Herre, för alla dessa 5 åren vi har fått vara inför ditt ansikte, Herre. Vi är så tacksamma. Tack för att du har fört oss framåt sakta men säkert, Herre. Herre, vi tackar dig för alla prövningar du har gett oss. För när vi har kommit ut ur dem, då har vi sett din härlighet och din kärlek, Jesus. Jag vill tacka dig för Free Church, Herre. Jag tackar dig, Herre, för att vi får vara ditt folk, Herre. Att vi får tillhöra bruderskaran, Herre. Och jag ber att du ska bevara oss, Herre. Jesus, ifrån alla faror i denna världen. Och särskilt ifrån villfarelsens och antikristande som är i denna världen. Jesus, jag tackar dig. Herre, hjälp oss att vara äkta. Hjälp oss, Herre, och fyll oss med denna heliga eld som jag har sjungit om nu, Herre. Att vi får vara rena i våra hjärtan, helgade, att gå dina ärenden, Jesus. Att få vandra med dig i anden, Herre. Och i sanning, Herre. Vi prisar dig. Herre, vi tackar dig för dem som vi fick döpa förra lördagen, Herre. Tack att du ska bevara var och en av dessa 4, Herre. Att ingen av dem går vilse, Herre. Och jag ber, Herre, att du ska gripa tag om deras hjärtan, Herre. Nu när fienden säkerligen vill komma åt dem. Men Herre, tack att du är starkare, Herre. Och tack att de har fått gå lydnadens väg i dopet, Herre. Vi tackar dig och vi prisar dig. Och vi ber om din välsignelse. Åh, oh, Jesus. Vi ber om din välsignelse över mig själv också. Att jag kan tala ditt ord. För jag kan inte i mig själv, Herre. För då blir det bara tomma ord. Det blir bara kött, Herre. Herre, tack du vill fylla mig med din ande. Den här stunden med din kraft, Herre. Så att jag får förmedla något, Herre, som du har lagt på mitt hjärta, Herre. Inte i mig själv, utan genom den heliga ande, Herre. I Jesu dyra namn. Amen. Amen, amen. Tack, Jesus. Ja, vi prisar dig och ärar dig, Jesus. Tack, Jesus. Jag ska försöka dela några av de tankar som jag har. Och jag har satt en rubrik på detta som jag tror att Gud har lagt på mitt hjärta. Och det är inget lätt ämne. Men det är ett ämne som det handlar om alla oss. Och egentligen så finns grunden på klippan Kristus. För den är trygg att stå på. Men det handlar om korset. Och det handlar om detta. Att förlora är att vinna. Att förlora är att vinna. Inte att förlora för att vinna, utan att förlora är att vinna därför att Jesus har gett oss det ordet. Det kostar någonting att följa Jesus. Det är inte bara nåd och kärlek, ifrån Gud. Det finns också ett pris att betala. Men Herren är mån om oss. Han är rädd om oss. Det handlar om att vara beredd. Du vet, när man bereder någonting så är det ett arbete som pågår. Det kommer inte bara så, bara för att du har sagt ja till Jesus, bara för att du har böjt dig inför Herren, så kommer det inte bara så. Det gör inte det, utan det är en process i varje människas liv. Det handlar om att Gud får bereda dig och mig för det som vi ska uträtta i världen, och främst för hans återkomst. Därför att världshistoriens absolut största händelse står för dörren. Och den vet vi om, vi som är troende. Men det är alldeles för tyst om det i kyrkorna. Det är inte mycket tal om att Jesus kommer snart tillbaka. Men det är ju en sån sensationell nyhet för de som inte har hört det, som vi borde berätta om. Jesus kommer snart. Det har man predikat om i många tider och långa tider. Men vi är ännu närmare nu än när apostlarna skrev om det. Frågan är du beredd? Är du redo? Är du färdig att möta honom? Och om du inte är det, så är det hög tid att bereda dig nu. För vad är det egentligen som upptar vår tid och vad våra tankar och våra hjärtan är uppfyllda av idag? Varje dag. Vad är du uppfylld av när du vaknar på morgonen? Är det Jesus? Är det att han snart ska komma tillbaka? Eller är det allt annat runt omkring i den här världen? Vandrar vi fortfarande i köttet? Är du slav under synden? Därför att Bibeln säger att allt som behärskar oss är vi slavar under. Säger ordet. Vandrar du i anden? Är Jesus Herre i ditt liv? För det är nämligen så att den eller det som styr oss i tillvaron, det är Herre över oss. Och vem är Herre i våra liv? Det är väl inte så att vi endast har munnens bekännelse. Det är lätt att säga. Jesus lever. Halleluja. Jesus är underbar. Gud välsigne dig, syster och broder. Och, ja, det är seger. Och, ja, det är lätt att säga. Men är det hjärtats bekännelse? Brinner det i ditt hjärta när du säger de här orden? Eller är det bara munnens bekännelse? Skulle de tala där ute lite om Samuel idag? I söndagsskolan. Vi behöver inte läsa det stället kanske. Men i första Samuelsboken så står det om Samuel. Det var nämligen så att det var en präst som hette Eli. Som var präst i Herrens tempel. Och det står i Samuelsboken att i första Samuelsboken att hans söner var onda män som inte kände Herren. Då fanns det en kvinna som ropade till Gud om en son, att hon skulle få en son. Och Hanna fick en son. Och för att hon hade fått en son så gav hon Gud tillbaka sonen. Så denna lille gossen fick komma in i tempeltjänst redan som ett litet barn. När han var avvand, står det, så lämnade man barnen till nasirtjänst. Men det var så att Eli och hans söner, Eli som var företrädare, skulle vara folkets talesman inför Gud. Han levde inte som han borde. Och det kom en gudsman och profeterade till Eli att hans tjänst skulle tas ifrån honom. Och inte bara från honom utan hela hans släkt. Därför att han tillät synd i Guds hus. Han gick inte till rätta med sina egna söner. Fast de hade umgänge med de prostituerade och drog in dem i templet. Och så vidare. De tog av offerköttet och åt själva utav det. De där sönerna var onda män. Men så kom det en liten gosse vid namn Samuel till templet. Och när han låg där en natt, där vid uppenbarelsetältet, eller vid uppenbarelse, ja, vid platsen för uppenbarelsen, vid arken, så började Gud tala till den här lilla pojken. Och Eli sa, när han frågade honom, du ska lyssna till, för det är Gud som talar till dig. Och Samuel lyssnade och han lydde Gud. Och här har du någonting. En liten gosse som kom in i Guds hus. Det var så att det var svårt att höra Guds röst på den här tiden. Därför att det var ett syndigt folk. Men då kom det en liten gosse som Gud utvalde. Och han ville lyssna och han ville lyda. Och han blev en Guds profet. Att lyssna och lyda, det är någonting som gäller för alla. För idag i det nya förbundet så står det att alla de som har tagit emot Jesus, de har blivit ett heligt prästerskap. Så vi är alla präster idag. Och det är också viktigt för dig och mig att vi lär oss att lyssna och lyda. Och i Lukas, det 9:e kapitlet. Och vers 23. Så är det Jesus. Och då talar han till alla som säger. Lukas, det 9 och 23. Sedan sa han till alla, om någon vill följa mig skall han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig. Ty den som vill bevara sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han ska vinna det. Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men förlorar sitt liv, eller själv går förlorad? Och jag tänkte på vad det står här också i vers 35. När Jesus hade varit uppe på berget, Jesu härlighet hade uppenbarats. Han hade med sig Petrus, Johannes och Jakob. Då står det i vers 35. Och ur molnet kom en röst. Denne är min son, den utvalde. Lyssna till honom. Det var Messias. Lyssna till honom, står det. Här talas det om att ta sitt kors och följa Jesus. Hela budskapet går egentligen ut på en enda sak. Och det talas inte heller mycket om det idag. Och det är att dö. Nu menar inte jag att vi ska förkorta våra liv som vi har fått på jorden. Men det är att dö bort ifrån dig själv, ditt jag, ifrån dig. Dö bort. För att Jesus säger, om någon vill följa mig så skall han förneka sig själv. Och varje dag ta sitt kors och följa mig. För den som vill bevara sitt liv, han mister det. Men den som mister sitt liv för min skull, han ska vinna. Här är någonting som vi behöver tänka på i vår tid. Idag är det mer än någonsin jag, mig och mitt. Idag handlar allting om mig. Och även bland kristna så handlar det mycket om att Jesus är bara nåd och kärlek. Och det är han. Men om vi ska följa honom och få det som Herren har lovat, då är det så viktigt att vi går hela vägen. Att vi går igenom korset och att vi vågar förlora våra liv. För så länge, vi ska läsa om det sen, för så länge ditt eget jag, det som Bibeln säger köttet, är så länge det är liv i köttet, då är du kvar i din gamla synda natur. I den gamla syndiga människan. Så krasst är det. Så länge ditt eget kött lever, då är du kvar i det gamla. Och då kan inte Herren leda dig i sin ande som han har tänkt om dig och mig. Han har tänkt om dig och mig att vi ska tjäna honom. Att vi ska vara ett heligt prästerskap. Om vi läser i Johannes evangelium. Det tredje kapitlet. Så handlar det om Jesus och Nikodemus. Han var till och med en av judarnas rådsherrar. Men han visste inte vägen till frälsning. Och han undrade hur man kan bli född på nytt. Och Jesus förklarade det för honom. Att den som inte blir född på nytt kan inte komma in i Guds rike. Och så säger han i vers 6, Jesus till Nikodemus: det som är fött av köttet är kött. Och det som är fött av anden är ande. Det är också allvarligt. Det som är fött av köttet är alltid kött. Oavsett hur goda tankar och goda idéer man än har. Om vi nu tar församlingen som exempel. Goda idéer. Att man ska ha stora kampanjer och dra ihop stora förkunnare. Och stora namn. Och världens bästa lovsångsmusiker och vad det nu än är. Världens bästa evangelister. Om inte det är fött i anden, då är det kött. För alla människans tankar och planer är kött. Det är fött i syndanaturen. Den gamla naturen. Men allt som är fött av Guds ande, då blir det liv och det blir levande och det bär god frukt. För Guds ande föder och levande gör. Guds ande skapar nya människor. Det är en invärtes förbindelse där anden står i förbindelse med Gud och himlen. När du är i anden, då står du i förbindelse med Gud i himlen. Med fadern och med sonen. Det handlar om en ren natur. När du har lämnat köttet och gått över till anden, då är det en ren natur i dig, i människan. Och du får den här underbara möjligheten att du kan lyssna till Gud. Varje kristen kan lyssna till Gud. Och ändå möter man så många som säger att man hör aldrig Gud tala. Men han vill tala. Han vill ha kontakt med sina barn. Han vill tala, och främst talar han genom ordet. Och Paulus har ju talat rätt mycket om det här också i Galaterbrevet 3. Och 3 så säger Paulus här, när han talar om, eller talar till de dåraktiga galaterna, så säger han: vem har förhäxat er? Jaha, ni som har fått Jesus Kristus framställd för era ögon som korsfäst. För det är det handlar om. Och så säger han: endast det vill jag veta, tog ni emot anden genom att hålla lagen eller genom att lyssna i tro? Är ni så dåraktiga? Ni som började i anden, ska ni nu sluta i köttet, säger han. Paulus talar rätt mycket om det här med köttet. Faktiskt. I Galaterbrevet 5:13 så säger Paulus: ni är kallade till frihet, bröder. Använd bara inte friheten så att den onda naturen får något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek. Och vers 16 säger han: vad jag vill säga är detta, vandra i anden så kommer ni inte att göra vad köttet begär. Ty köttet söker det som är emot anden, och anden söker det som är emot köttet. De två strider mot varandra för att hindra er att göra det ni vill. Har du någon gång upplevt det? Att det du vill göra, det gör du inte. Men det du inte vill, det gör du. Då är du i gott sällskap med Paulus. För han upplevde också det. Och om vi nu läser lite från vers 19 där, så står det: köttets gärningar är uppenbara. De är otukt, orenhet, lösaktighet, avgudadyrkan, svartkonst, fiendskap, kiv, avund, vredesuppbrott, gräl, splittringar, villoläror, illvilja, fylleri, utsvävningar och annat sådant. Men så är andens frukt är däremot kärlek, glädje, frid och tålamod, vänlighet och godhet och så vidare. Så det är två motpoler detta som det handlar om. Och i vers 8 i kapitel 6 står det: den som sår i sitt kötts åker skall av köttet skörda undergång. Men den som sår i andens åker skall av anden skörda evigt liv, står det. Ja. Paulus har talat på flera ställen om detta. Och i Romarbrevet kan vi titta på lite också där. I Romarbrevet 6 kapitlet. Talar Paulus om det nya livet. Det 6 kapitlet och vers 6. Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus, för att syndens kropp ska beröva sin makt, så att vi inte längre är slavar under synden. Ty den som är död är friad från synd. Har vi nu dött med Kristus, tror vi att vi också ska leva med honom, säger Paulus där. Och vi är korsfästa med Kristus. Och endast den som är död är friad från synd, går det ut på här. Det är endast den som är död som är friad från synd. Och det står också i vers 14: synden ska inte vara herre över er, ty ni står inte under lagen utan under nåden. Och så i vers 16: vet ni inte att om ni gör er till slavar under någon och lyder honom, då är ni hans slavar, och det är honom ni lyder. Antingen under synden, vilket leder till död, eller under lydnaden, vilket leder till rättfärdighet. Men så säger jag, men Gud vare tack, ni var syndens slavar, men har nu av hjärtat blivit lydiga mot en lära som ni blivit överlämnade åt, säger han. Ja, han talade mycket om det här. Och att köttets sinne är fiendskap mot Gud, talar Paulus om också i Romarbrevet längre fram i kapitel 8. Och vi har det bästa exemplet, och det är en bibelvers som jag tror de allra flesta av er kan, och det är Johannes 3:16. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son, på det att var och en som tror på honom icke skall förgås utan hava evigt liv, fick jag lära mig som liten flicka. Ja. Och det är det ordet. Att Gud sände sin son för att dö. Jesus är exemplet för oss. Guds enfödde son kom till jorden för att dö. Och för att uppstå. Så Jesus visar exemplet här. Han är ju vårt exempel, Jesus. Det står i Johannes, det 12:e kapitlet också. Jag tycker om, som jag har sagt tidigare, att läsa i Bibeln. Så vi ser, så vi vet vad som står. Nu ska vi se. Jo, Johannes 12:e kapitlet och vers 23. Jesus svarade: stunden har kommit då människosonen skall förhärligas. Amen, amen, säger jag er. Om vetekornet inte faller i jorden och dör, förblir det ett ensamt korn. Men om det dör, bär det rik frukt. Den som älskar sitt liv förlorar det, och den som hatar sitt liv i den här världen, han ska bevara det och vinna evigt liv, står det. Om någon vill tjäna mig, ska han följa mig. Och där jag är kommer också min tjänare att vara. Om någon tjänar mig, ska min fader ära honom. Det här är vägen. Dö. Dö bort med Jesus. Vi sa just det när vi var i Borensberg här på dopet, att när vi gick i dopgraven, så är det en grav där det gamla dör och det blir kvar där. Och så uppstår man till nytt liv med Herren i Kristus. Paulus säger, nu lever inte längre jag, utan nu lever Kristus i mig. Och jag tror att vi behöver se över våra liv. Vi behöver bereda oss, du och jag, så att vi verkligen inte går omkring och bär på det gamla köttet, utan att vi är uppfyllda av Guds ande. Ska vi läsa ett par bibelställen till ifrån Första Korinterbrevet? Första Korinterbrevet, det 6:e kapitlet. Och vers 12. Allt är tillåtet för mig, men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet för mig, men jag ska inte låta något ta makten över mig. Eller hur? Och i kapitel 3. Och vers, ja, 1 egentligen. Det här är någonting som talar till oss allihop, tror jag. Bröder, själv kunde jag inte tala till er som till andliga människor, utan som till kötsliga människor, spädbarn i Kristus. Mjölk gav er att dricka, fast föda fick ni inte, det tålde ni ännu inte, och det gör ni inte nu heller, eftersom ni fortfarande är kötsliga, säger Paulus här. Vi är Guds tempel, säger Paulus också. Guds ande bor i oss. Vi är den helige andes tempel. Jag tror det är dags att göra en storstädning, en vårstädning. Att vi kan liksom komma vidare, för vad är det som hindrar? Varför är det så mycket tal om detta, att vara i köttet? Jo, det är ju bara på grund av en enda sak. Att allt som står i vägen mellan Gud och oss måste rensas bort. Och där kommer den heliga ande in och påminner och talar och liksom, ja, gör levande för oss det som inte är uppstädat. Det som vi bär omkring på. Och många tror att det är väl inte så farligt. Och man undervisar inte så mycket om vad synd och dom och rättfärdighet är idag i kyrkor. Och då tänker man, det finns, alltså man har med sig mycket som man egentligen behöver göra sig av med. Allt är tillåtet, men allt är inte gott för oss. Och det är inte bara för kroppen, utan det är för ande och själ också, som vi behöver städa ut. Så att vi kan vara i templet så att det inte blir som det blev med Eli. För vi är prästerskapet idag. Säg inte, ja men han var överste präst, eller han var präst, det är inte jag. Jag är inte präst. Jo, det är du visst. I Guds rike är du präst. Och vi måste städa ut. Vi kan inte komma in i templet och ha så mycket med oss in där. För det är inte välbehagligt för Gud. Och dessutom så missar vi ju det som Herren vill göra och ge oss i våra liv. När vi bär omkring på saker och ting. Jesus sa på ett ställe att anden är villig. När du är på härliga möten eller när du är i din bönestund hemma och du kommer, Guds ande kommer och du känner liksom att det är härligt. Då är anden villig. Men dagen efter kanske inte anden alls är villig. Och då är köttet svagt. Anden är villig men köttet är svagt, sa Jesus. Vi får ständigt brottas mot köttet. Och Paulus säger också att talet om korset är en dårskap. Och att vi alltid bär Jesu död i vår kropp, säger han. Och det är så det ska vara. Vi ska alltid bära Jesu död i vår kropp. Det ska inte bara vara seger och halleluja och liksom bara framåt. Vi bär Jesu död i vår kropp. Och det gör vi inte bara för oss själva, utan det gör vi för själar som ska vinnas för Jesus. För att vi ska kunna vara uppfyllda av Guds ande. Jag ska läsa från första Johannes här också. Har jag kryssat för. Så ska jag göra det också. Första Johannes. Ska vi se. Det andra kapitlet. Så är det Johannes som säger: älska inte världen, inte heller det som är i världen. Om någon älskar världen finns inte faderns kärlek i honom. Oj. Men jag älskar inte världen, säger du. Ja, om du börjar tänka efter. Vad sysslar vi med på fritiden? Vad är det vi tänker på? Vad är det som upptar oss mycket? Vad är det i världen som attraherar oss? Det kan vara religiöst. Det kan se fint ut. Det kan ha liksom en andlig påklädnad, kan man säga. Men det kan vara världen. För allt som inte är fött av anden, det är av köttet. Förstår ni vad jag säger? Till allt som finns i världen, köttets begär och ögonens begär och högmod över livets goda, det kommer inte från fadern utan från världen, står det. Och världen och dess begär förgår, men den som gör Guds vilja förblir i evighet, står det. Den som gör Guds vilja förblir i evighet. Om inte vetekornet dör, om inte du och jag dör, då förblir vi ett ensamt korn också. Jesus är exemplet. Om du och jag vill bära frukt, då behöver vi dö bort ifrån oss själva och följa Jesus. När jag var i bön hemma och de här tankarna kom till mig, så kom jag på att jag hade en bok i bokhyllan som jag inte har läst så mycket i. Och jag tog fram den. Och jag ska läsa lite ifrån den. Den skrevs av en man när han var i drygt 30 års åldern. Lite mer kanske. Så gavs den här boken ut. Och vilken bok. Den kunde vara skriven av en gammal man. Som var i 80 års åldern med livserfarenhet. Det här var skrivet av en ung man i 30 års åldern. Och den heter Korsets princip. Och den är skriven av Pelle Karlsson. Pelle Karlsson som valde att flytta ifrån Sverige. Som varnade för framgång. Han fick guldskivor. Jag tror det var för Han är min sång och min glädje. Som han aldrig packade upp. För han tyckte inte egentligen att det platsade i Guds församling. Och i den här boken, om du har den hemma, så läs den. Det är många sanningar i den här boken, Pelle Karlsson. Att förlora är att vinna, heter boken dessutom. Och jag vill läsa lite ifrån den. Han skriver om att det finns en tid i Guds rike av att riva ner och bygga upp. Och jag ska läsa från några ställen vad han skriver. Jag skulle egentligen vilja läsa hela boken för dig, för den är så bra. Men det har vi inte tid med. Jag ska försöka och läsa lite olika. Är det så klokt av en ung man att skriva så här? Vilken livserfarenhet och vilken kännedom om Gud. För det är ju det också detta handlar om, att vandra i anden. Vi har ju fått den helige ande för att vi ska lära känna Gud. För att veta vad vi har i Gud. Och det är också detta där det handlar om att dö bort ifrån mig själv. Så att jag kan få bli full av Guds ande i mitt liv. Och det här, den här boken talar både om det personliga livet med Gud, men också om församlingen. Vi lever och fungerar så hårt påverkade av denna världens princip att vi många gånger inte alls ser behovet av undanröjandet. När Gud försöker göra sin röst hörd angående den nedbrytande sidan av sitt verk, är det som om vi inte alls lyssnar. Vi är så helt upptagna av denna världens attityd att vi knappast tror att det är Gud som talar. Så kan vi väl inte göra. Då mister och förlorar vi ju. Ja, just det. Vi förlorar för att vinna enligt korsets princip. Vi måste lämna den beroendeställning vi har till denna världens attityd och princip. Och gå in under grundlagen i Guds rike. Endast då kan den verkliga härligheten från korset visa sig. Ofta är förhållandet följande. Vi förstår att Gud vill göra något nytt i vårt eget liv, i vår familj, i vår församling. Vi kanske till och med känner ett desperat behov efter väckelse och andlig kraft. Vår ande törstar och längtar efter Herren som gjort en längtar efter vattenbäckar. Detta är ett mycket sunt förhållande och är början till allt andligt skeende. Men på grund av att vi inte förstått den nedbrytande processen enligt korsets princip, inträder svårigheter. Vi har alltså fått klart för oss att Gud vill bygga något nytt, men tycker att tills detta sker kan vi gott och väl hålla på och bygga på det gamla. Känner du igen det? Det gör jag i alla fall. Det är inställningen som skapar problem. Herren bygger aldrig sitt verk på en mänsklig oren grund. Om vi inte vill utlämna oss själva och våra sammanhang till den helige andes nedbrytande verk, kan vi heller aldrig få uppleva att något nytt börjar byggas. Och ofta är det traditioner och former som behöver brytas ned och röjas undan. Dessa har förmågan att ta ett fast grepp över våra liv och Guds församling och hindrar oss från att gå in i något nytt. Ja, han skriver så otroligt mycket bra. När Jesus kom och proklamerade det nya förbundet blev detta i viss mån en chock för det gamla förbundet med dess traditioner och former. Han vände totalt upp och ned på hela det gamla systemet och gjorde människor mycket förvirrade. Men detta var nedbrytandet och undanröjandet enligt korsets princip. Allt det som bara var döda, yttre former, måste röjas undan för att det nya livet skulle finna fri väg. Detta resulterar i kraftiga konfrontationer mellan Jesus och dåtidens religiösa ledarskap. Man hade mycket svårt att acceptera Jesu funktion i det här avseendet. Förutsättningen för att det nya skulle kunna komma var att det gamla röjdes bort. Så var det. Det var tvungen att röjas bort. Detta är alltså en mycket viktig del av korsets princip som ständigt upprepas i allt Guds verk. Vi kunde aldrig gå till korset med synden. Det gjorde Jesus en gång för alla. Men vi kan var dag korsfästa köttets gärningar och den attityd som följer världens princip. Vi bör ständigt genom accepterandet av korsets princip tillåta anden att städa ut allt som inte behagar Gud. Då kan vi också ständigt leva i en andlig friskhet och funktion. Jag kan visa ord ifrån en ung man. Jag fick något klipp utav dig, Per, va? Med han, vad heter han nu?
Peterson.
Jordan Peterson. Ja, jag vet inte. Han är ju professor, han har varit i Sverige. Han är ju illa omtyckt utav bara den. Men han sa faktiskt det här som Pelle Karlsson skrev. Jag tror den här boken skrevs 1983. Och det här var alltså långt innan vi såg de här stora kampanjerna som finns över hela världen nu. De så kallade kristna kampanjerna. Jag skulle kunna läsa sida efter sida där han beskriver hur farligt det är att gå in i sådana här sammanhang med kändiskap, med kändisar, med celebriteter och liksom hyra stora arenor och göra det till en kristen grej om inte Gud har sagt det. För det är ju en sak om man har gjort det. Han skriver mycket om det i den här boken, och det här var 1983, så det var ju inte alls lika aktuellt det som vi ser idag, va? Men i alla fall säger han här 1983 det som Jordan Peterson säger också: detta är kristendomen i ett nötskal. Att förlora är att vinna. Det är kristendomen i ett nötskal. Att förlora är att vinna. Därför, varför? Därför att man älskar. Man älskar. I kärlek sände fadern sin son till världen. Han gav sin enfödde son för oss till att dö. Det var kärlek. Jesus gav sitt liv på korset för oss. Det var också kärlek. Han visste när han talade om vetekornet som skulle falla i jorden och dö. Han visste att när han gjorde det så skulle han få se god frukt, rik frukt utav det han gjorde. Och detsamma gäller dig och mig. Lägg märke till att jag inte menar att vi ska ta livet av oss. Det är inte martyrskap det handlar om. Även om Paulus och Petrus fick veta själv av Herren att en dag så skulle de få lägga ner sina liv för Jesus. Och det gjorde de. Att förlora är att vinna därför att man älskar, skriver Pelle Karlsson. Ett av dem är kändis- och celebritetstänkandet. Eftersom vi kommit att syssla så mycket med människors namn och personligheter har vi fått en helt egen kändiskult inom Guds församling idag. När någon i Guds verk har nått en tillräckligt hög nivå av popularitet, effektivitet eller vad vi nu ska kalla det, blir han eller hon plötsligt upphöjd till kristen kändis. Det behöver inte ha något med andlig tjänst eller andlig funktion att göra, även om den människan kanske har en sådan. Men plötsligt på grund av olika faktorer börjar vi se på den människan enligt världens principer och hamnar helt i ett popularitetstänkande. Detta påverkar starkt funktionen i Guds församling idag. Får vi fram de rätta populära namnen kan vi fylla kyrkorna, förkunna budskapet och som vi tror utbreda Guds rike. Ja, det tror vi då. Och så djupt har detta trängt in bland Guds folk att det numera är nästan viktigare med popularitet än med renhet, helighet och vad som verkligen är Guds vilja. Vad gör vi när vi ska ha konferens eller extra pådrag? Vi försöker få de populäraste talarna och sångarna. Därmed är det inte sagt att de som är populära inte skulle kunna vara andliga och att det inte skulle kunna vara Guds vilja att använda dem i dessa sammanhang. Men det är attityden till detta i våra hjärtan som är avgörande. När vi klart ser och förstår korsets princip behöver vi aldrig mer engagera kändisar för att försöka bevara och rädda Guds verk. Visserligen är det fullt möjligt att Herren kommer att låta oss samarbeta med dem som är populära, men det sker då på helt andra grunder. Vi gör det då inte längre därför att de är celebriteter, utan därför att Herren sagt det. Det är mycket stor skillnad på detta. På det ena sättet handlar vi enligt världens princip, och på det andra sättet enligt korsets princip. Vi kan alltså med precis samma praktiska detalj finna oss på två helt olika territorier beroende på attityden i våra hjärtan. Hela detta område med kändisar och celebriteter inom Guds församling måste belysas kraftigt av ljuset från korsets princip. 1983, 2019 är det minst 100 resor värre. Mycket värre alltså. Det här är viktigt. Jätteviktigt. Ja, det är otroligt mycket bra i den här boken. Jag vet inte om jag ska läsa någonting. Orkar ni något mer eller? Vi får söka efter den här boken på nätet. Den kanske finns i något antikvariat. Vi vågar påstå att det största hindret för Guds plan i alla tider har varit köttets verk i det kristnas liv och i Guds församling. Och om jag hade haft tid så skulle jag läst bra exempel ifrån församlingslivet. Och jag lovar att du skulle känna igen dig. Det är så mycket människokött i församlingslivet. Vi kör på traditioner som vi alltid har gjort. Och vi har många, vi räknar statistik. Han skriver ett helt kapitel om det. Hur fel det är att mäta frälsta människor i nummer och antal och statistik. Att det inte är välbehagligt för Gud att räkna. Det är långt bort ifrån det. Därför att det var inte så det fungerade när vi läser Bibeln. Jesus var ensam, gav sitt liv. Det såg ut som ett nederlag för hela världen, eller hur? Han som de sa var Messias, han som var profeten, Guds son. Honom spikade de upp på ett kors. Och sen var han begravd och så var han borta. Vad var det för seger i det? Det såg ut som det var dött. Men de förstod ju inte. Inte ens mörkrets makter förstod det, står det. För då hade de inte korsfäst honom. Detta har gett fienden möjlighet att ofta tränga in bland Guds folk. Och han säger också om den yttersta tiden, inget undantag. Den viktigaste kampen i avslutningen av tidsåldern står inte mellan Sovjet och USA, det var det ju då. Eller med Israel och PLO, eller mellan kristna och muslimer. Den största frågan är inte om de kristna i kamp med andra religioner och ideologier ska lyckas vara nog aktiva till att evangelisera hela världen. Den absolut viktigaste kampen står mellan anden och köttet i Guds församling. Om anden får vara herre över köttet i Guds församling kan Herren utföra sin plan precis på det sätt han vill. Vad är då köttets verk? Låt oss söka förklara det i en enda mening. Köttets verk är allt det som har sitt ursprung i mänsklig hjärna och idé istället för i Guds hjärta. Eftersom det har sin grund i mänsklig tanke står det alltid under denna världens princip. Det kommer i rakt motsatt ställning till allt det som är fött i Guds hjärta, vilket alltid är underställt korsets princip. Detta verkar alltså fött av kött, inte av ande. Och det förblir kött så länge det lever. Och den enda lösningen på problemet är att det dör. Kom ihåg att Gud aldrig förvandlar köttet till ande, säger han. Vi kan inte putsa och arbeta på det liksom för att det ska bli bättre köttet. Utan det bästa är om det får dö bort. Det du och jag behöver, den inre tillväxt. Vi behöver växa till. Från att vara spädbarn och dricka mjölk till att börja äta fast föda. För det är då vi växer och mognar och går vidare. Ja, jag ska sluta där. Korsets princip, Pelle Karlsson. Risken är att vi, liksom alla andra, hamnar på fel mark, på fel territorium. Om vi går i köttet, när vi bedriver församlingsverksamhet, om det inte är fött av anden. Och jag ska läsa ett sista bibelord här och sen lovar jag att jag ska sluta. Filipperbrevet, det tredje kapitlet. Här är Paulus som säger, du har hört det förr kanske, 3:7. Men allt det som var en vinst för mig räknar jag nu som förlust för Kristi skull. Ja, jag räknar allt som förlust därför att jag har funnit det som är långt mer värt. Kunskapen om Kristus Jesus, min Herre. För hans skull har jag förlorat allt och räknar det som avskräde för att jag skulle vinna Kristus och bli funnen i honom. Inte med min egen rättfärdighet, den som kommer av lagen, utan med den som kommer genom tro på Kristus. Rättfärdigheten från Gud genom tron. Då känner jag Kristus och kraften från hans uppståndelse och delar hans lidanden genom att bli lik honom i en död med honom. I hoppet om att nå fram till uppståndelsen från de döda. Inte som om jag redan har gripit det. Eller redan har nått det målet. Men jag jagar efter att gripa det. Eftersom jag själv har blivit gripen av Kristus Jesus. Vad är det som har fått oss att stanna upp? Jag tror vi har blivit dåliga på att lyssna och lyda. Vad är det som har fått oss att bli så själviska? Så kötsliga? Jag går till mig själv. När jag säger detta. Vad är det som har fått oss? Jag tror vi behöver just den här kraften ibland oss. Där Guds ande får börja verka. Där vi är villiga att lägga ner allt för honom. Allt. När vi verkligen får möta Jesus så förstår vi. Det är det jag vill. Jag vill ge mitt liv till Jesus. Jag älskar Jesus, jag vill inte ha något annat i mitt liv. Jag vill att han ska vara herre på alla områden. Och jag tror att skulle vi börja bena upp där så har vi säkert alla områden i våra liv. Där han inte är riktigt herre. Men han vill bli det. Han vill bli herre. För då kan han leda oss att vandra i anden. Vi kommer alltid att ha den här kampen med köttet så länge vi är på jorden. Men jag tror att är vi medvetna om det också. Och det är så viktigt hur vi bygger Guds församlingar. För idag så byggs det nog mycket på bra idéer och på underhållning och på upplevelser av konstiga slag och alltså det finns ju hur mycket som helst i denna värld som bara väller in. Och det har vi talat om mycket här i Frikyrkan. Och vi ska faktiskt fortsätta att tala om det. Jag hörde en predikan för ett litet tag sedan från en pingstförsamling i landet. Och den var mycket ledsam att höra. Det var alltså verkligen det här med New Apostolic Reformation. Det här Kingdom Dominion, och där människan blir stor, är ett namn. Alltså dessa väldiga profeter och apostlar, det finns inte ens ord i denna världen att beskriva hur stora och använda de är av Gud. Nej, jag vet inte var någonstans i Bibeln det står. Det är precis tvärtom. Paulus och Petrus, de gav sina liv. De talade inte om sig själva som stora förkunnare. Jag tycker man mår illa när man läser om det. De här annonserna man läser i den kristna pressen. Hur otroligt stora och väldiga de är. Nej, det är köttet. Det är köttet. Och man uppmuntrar varandra dessutom. Man liksom talar till varandra och man uppmuntrar varandra att bygga varandra i köttet. Man blir större och större. Ja, det är mycket, finns mycket villfarelse idag. Och jag har sagt det förut. Om du hör någon som talar om att bygga Guds rike på jorden, så passa dig. Därför att det är inte vad Bibeln säger. Guds rike är Jesus och han kommer med sitt rike. Det går inte att bygga Guds rike på jorden. Vi är inte kallade att göra det. Vi kallar att vinna själar. Vi ska inte bygga någonting här. För det står att det vi bygger här, det kommer inte att bestå ändå. Så om vi ska inta det ena området efter det andra i världen, liksom i varenda, ja, varenda plats och varenda ort som man talar om i norr. Jag menar då, det är så obibliskt som det kan vara. Vi ska inte ha något utöva herravälde eller någon makt över människor på det sättet. Det enda vi ska göra är att förkunna Jesus. Och jag tänker att om vi blir färdiga, om vi blir fria från köttets gärningar i våra liv, då blir vi mer och mer uppfyllda av anden och kan vandra i anden. Amen. Tack Jesus. Korsets princip, det är värt att förlora allt. Då vinner vi allt.